Då säger vi välkomna till eftersnack efter matchen Hammarby-Ljungskile som slutar 0-0. Eftersnack ikväll består av mig, Kent Granqvist. Vi har Johannes Betanis här.
Halloj.
Välkommen hit. Vi har Tony Johansson här.
Hallå.
Hallå.
Bloggaren. In från kylan.
Ja, precis. In i skuggan. Vi ska prata lite grann om ditt bloggande som du har lovat komma igång med. Hur nu går med det? Och så har vi Gustav Jelin som vanligt smiter iväg på presskonferensen så fort han kan. Så han dyker upp här lite senare. Och så har vi även Marcus här. Marcus Nilsson.
Hej.
Välkommen, som är den enda vinnaren idag, får man väl nästan säga. Biljettansvarig i Hammarby. Vad är titeln egentligen för dig?
Jag tror jag har event manager på mitt visitkort, men huvudansvarig för biljettförsäljningen framförallt.
Ja, så du är i alla fall något sån här nöjd idag?
Jag vet inte, jag hade verkligen undrat alla de 31 000 som var på plats och gå hem nöjda härifrån. Så att, ja, det är klart att det är fantastiskt att det är så många här, men man hade ju verkligen undrat alla och få traska hem med ett leende på läpparna.
Vi återkommer till publiksiffran som var just det, helt enorm. 31 000, över 31 000. Men vi börjar med matchen ändå. Det viktigaste, för det är det ju, trots att det här har liksom varit en stor kampanj och många har snackat om publiksiffran långt i förväg, så det är ändå
poängen och tabellen som räknas.
Exakt, och där gick det inte alls som vi hade räknat med. 0-0. Varför blir det så, Tony? Vad är din analys?
Ja, jag tror det är första matchen någonsin jag ser där Kennedy nog är sämst på plan. Och det är väl en ganska bidragande orsak. Jag har aldrig sett honom så iskall någonsin. Det var ju inte en passning som gick fram, känns som.
Han hade ganska mycket avslut i första, ganska tidigt. Alltså, så här, inte några jättegrejer, men han gick på skott där några gånger. Och sen,
det kändes mer som en sån här klassisk Kennedy-vilja. Jag vill avgöra när det är rekord på gång. Eller något historiskt. Och det är lite tråkigt. Alla andra tyckte jag skötte sig hyfsat. Sätra började jävligt darrigt, men kom in i matchen. Men sen är det ju... Pablo har ju tappat en hel del där framme. Det är någonting som har hänt. Han har varit hypervass liksom i början.
Hur länge sedan han gjorde mål egentligen?
Om vi tittar på startuppställningen, Kennedy fick ju hamna ute på kanten den här gången. Teorin var utbytt mot Guldborg och Nahir var bortplockad ur startelvan igen. Israelsson i den här 10-rollen från början.
Årets underachiever.
Ja, det är han väl.
Jag tycker det. Jag tycker, alltså, så som snacket var när värvningen blev klar, så var det ju folk som var alldeles lyriska. Och helt plötsligt hade alla Hammarby har sett massor med matcher där han var dominerande i Kalmar. Det är alltid så fascinerande. Där. Och sen så, men det var någon skada och, det här, och så vidare. Men när han kommer in då, jävlar. Men jag har lite svårt att se hans storhet faktiskt. Jag vet inte.
Var det rätt att göra de här omdisponeringarna i startelvan i sådana fall då?
Jag vet inte om det finns mycket att invända mot startelvan.
Jag var jävligt nöjd med startelvan för en gångs skull. Tyckte att det är väl egentligen det bästa vi kan ställa på plan som då idag. Så jag tyckte den såg ju väldigt bra ut.
Jag kan hålla med om att Kennedy inte hade någon av sina största dagar. Det var ju helt uppenbart. Men det var ett tag där i första halv. Liksom. Han hade flera lägen när han stod väldigt centralt just vid straffområdesgränsen. Och Rennie hade dragit upp bollen. Med den äran i och för sig. Han gjorde det bra på kanten. Och så, men han får ju liksom aldrig iväg den här sista passningen, känns det som. Jag är otroligt kluven i Rennie. Han har farten, han har ofta viljan, han sticker bra. Men passningarna och det här sista... Och där var det mycket frustration. Och sen är det ju, det är klart att det är alltid lätt att skylla på någon annan. Alltså istället för kanske visa sig vara så synlig som man borde. Men sen bytte man ju ut redan i och för sig. Så det säger väl lite om hans insats också. I för sig.
Men var inte det ett stort problem överhuvudtaget? Att folk höll i bollen för länge och inte passade den här sista passningen?
Särskilt i första halvlek.
Precis, i tid. Ja. Man försökte se, har jag ett läge som är bättre själv innan man petade iväg bollen till någon?
Sen var det väl så också inledningsvis där första, som jag drar mig till minnes i alla fall efter 5-10 minuter. Då hade Ljungskile ganska bra grepp där ett tag. Det var, man går ju härifrån och tänker på andra halvlek när det egentligen bara var spel mot ett mål. Men under delar av första halvlek i alla fall så tyckte jag de var väl så... Alltså kontrollerade matchen. Deras backlinje var ju helt omutlig. Det var ju ingenting. Alla avslut vi hade var ju långt ute från plan på konstiga skott. Det var ju nästan ingenting som var nära. Och Målet behövde, jag vet inte, han fick ju göra några såna tv-räddningar på sin höjd liksom. Sen förändras ju förutsättningen för andra när det blir gulrött på den där killen då. Old eller vad han hette.
Att vi inte gör någonting av det bättre. Alltså att vi inte... Eller gör vi tillräckligt? Alltså tillräckligt är det inte.
Nej, precis. Jag tycker att vi skapar tillräckligt mycket chanser för att vi ska avgöra den här matchen med ett par mål. Men eftersom vi inte gör målen så är det inte tillräckligt. Då kan vi fråga sig om det är de som... Vi måste ha haft minst 5-6 tillfällen när det bara var för någon att sticka fram en fot, kändes det som. Så ur den vinkeln där jag sitter. Eller kanske möjligen en panna då, på något inlägg. Och det är ingen där. Det är väldigt mycket skott som smiter just utanför. Det är inlägg som går hela vägen. Något sparkas ut, snubblas ut i någon hörna. Det är sådana klassiska lägen där de bara tår in den. Och jag fattar inte varför inte till exempel Pablo är där och petar in den. Och det säger ju någonting om hur det ser ut nu jämfört med hur det var i början på säsongen. Vi är inne i en svacka. Det går inte att komma ifrån. Vad gäller målfabrikationen och poängen också. Det är ju helt uppenbart. Och det bygger mycket på det. Det kan ju inte hänga, allt kan ju inte hänga på mittfältare och... Eller att försvara går upp och nickar in en hörna. Anfallarna måste göra målen. Det är så. De är riktigt offensiva spelarna.
Men vad har vi för förväntningar egentligen då? Alltså, vi spelar oavgjort och det är inte tillräckligt bra på hemmaplan. Men det är ändå mot de här två topplagen som vi slåss emot. Och det är också viktigt att inte förlora de matcherna. Och
det är väl egentligen det viktigaste kanske.
Egentligen så är det en del...
Men en sån här match ska ju Hammarby bara vinna. Hela andra halvlek är ju spel mot ett mål. Mm. Och då, jag vet inte ens om har ju Ljungkile en farlig chans i andra halvlek.
Nej, jag tror inte det.
Det var inte som man blev orolig heller när det blev kontringar.
Men de var första halvlek var ju hur jämnt som är. Alltså, ja, vi var ju inte värda ledningsmål i första. Det var ju Ljungkile precis lika bra.
Det var ganska chansfattigt egentligen. Ja. Ja, tror jag.
Men det var nästan så att Ljungkile faktiskt var vassare.
Men då är det återigen så att vi är rätt mediokra första halvlek. Ja, för det har ju varit flera matcher i rad.
Det är ju så jättekonstigt.
Vad fasen beror det på? Det är 31 000 på läktaren här. Tändningen borde ju vara...
Ja, det är skitkonstigt. Man skulle vilja vara en fluga på väggen inför matchen och även i halvtid. Vad är det som sägs och hur går det? Vem är det som säger vad? Och hur peppen inför matchen? Det är ju jättekonstigt.
Men Marcus, den här kampanjen, den satte ju igång tidigt. Var det för tidigt? För jag tänker lite grann så att inom föreningen, inom klubben, har det påverkat tidigare matcher? Att man har varit för fokuserad på det här? Hur har snacket gått i korridorerna så att säga?
Ja, nu vi sitter liksom inte tillsammans med sporten, så att jag kan inte...
Känner du dig skyldig till förlusten?
Ja,
nu ska han hängas liksom.
Ja, vi förlorar ju fortfarande. Det tror jag inte. Jag tror att hade vi väntat med kampanjen så hade vi nog aldrig lyckats med det. Det är klart att jag stod i halvtid under Sundsvallsmatchen och kände att... vi kanske skulle skrinlägga de här planerna som vi hade stakat upp tillsammans med Bayern fans och Bayernland. Men 2-2 där gav vi liksom på något sätt mer smak ändå. Och liksom med den upphämtningen, det kändes som att folk gick ifrån arenan efter Sundsvall och hyfsat nöjda med en poäng. Och då hade vi faktiskt redan i veckan innan där hintat om liksom att det här var på gång. Och jag tror att hade vi inte gjort det så hade vi nog inte varit 31 000 på plats idag, det tror jag inte. För det kräver ändå, nu sålde det visserligen slut nästan en vecka innan, men det kräver ändå liksom tid för att få det där att rulla. Och sen ser vi förlorat mot Ängelholm borta, det var ju... det är klart att hade vi lagit igång kampanjen efter Ängelholmsmatchen hade också varit så här... Ja.
Men det är så lätt idag att säga det, att fokus har blivit för stor på den här matchen. Och där, alltså, som du säger, du sitter ju inte liksom ner på Årsta och snackar med spelarna, antar jag. Eller om du är där så är det inte varje dag och hänger hjälp på varje träning. Va? Så det blir lite, man vill gärna hitta de här grejerna. Idag, det hade räckt med en tå idag så hade det här varit en icke-fråga.
Ja. Vem är det som har klippt tånaglarna då? Så att,
Pablo.
det är han som skulle ha gjort.
Men hur länge sedan han gjorde mål?
Jag har ingen statistik.
Säkert 10 matcher.
Men det är väl ändå första hemmafighten mot Ljungskile på 5 år vi inte torskar. Så att vi får ju ensam.
Ja, det är ju ett litet spöke egentligen. Ja. Ljungskile.
Från... Jag har inte 4 raka torskar.
Jag tror att det är någonting åt det hållet. Så det är
klart. Men varje match är olika. Alltså idag ska det bara vara seger. Alltså så som det ser ut, så som chanserna. Det är ju nästan som man faktiskt står där i typ 82 bara. Det här kan inte sluta oavgjort. Det kommer bli ett mål. Det måste bli mål. Det är chanser hela tiden. Varenda anfall är ju någon snubblar ut en till en hörna eller det är ett inlägg. Eller det kommer bli mål. Och sen fortfarande när det är så här 88 är så här, men det, nu blir det ett övertid. Nu blir det en klassisk övertidsseger eller någonting. Och så slut. Mm. Det där är ju sjukt frustrerande. Hade man kunnat säga så här, målvakten var fantastisk i Ljungskile eller domaren missade någonting helt avgörande. Som är, men det är ju inte det. Utan det är så mycket avslut som bara något. Det är oförmåga. Alltså det måste ju vara det. Oförmåga. Någonstans har någonting inte, stämmer det inte.
Skottträning, eller?
Den mentala coachen har fokuserat på fel saker. Jag vet inte. Men det är någonting som jag har skitit sig. Jag tjatar om det. Men jag tycker det är så jävla konstigt att någon är där med en tå och liksom vill raka in den från 2-3 meter. Jag vet inte hur många sådana här skott det är som liksom viker igenom eller går igenom.
Jag tycker domarens fel, han blåste av för tid.
Ja, det också. 5 minuter till hade vi vunnit matchen. En klassiker.
Vi fick inte Juve time idag.
Nej, precis.
Men vad är det som är bra i matchen då ändå? Tony egentligen sågar bara Kennedy. I övrigt så är det på något vis okej, eller?
Jag tycker ändå spelet är rätt okej. I andra halvlek är det absolut okej. Men Kennedy var ju jag vet inte, han var någon annanstans idag. Mm. Och jag tycker att han är en av dem man har rätt att såga när han är för dålig. För att han får inte vara dålig och han ska vara den som leder laget och han är lagkapten och han får liksom inte schabbla med sådana chanser när han är så pass duktig fotbollsspelare egentligen och hänga med huvudet och gnälla på medspel och sånt där. Alltså
jag vet inte om jag håller med. Jag tycker nästan han, det som brukar säga.
Du tycker att han var bäst? Eller?
Nej, jag säger inte att det var ingen av hans större matcher, absolut inte. Men det är liksom, han hade några avslut och sådär, jag vet inte, han fick inte bollen i vissa lägen. Han kunde säkert ha höjt sig, absolut, men
för mig är han så här, han tappar bollar i närkamper som han inte har gjort.
Ja, visst, precis.
Jag har inte sett tidigare.
Det jag tänker på nu, flera matcher som motståndare absolut har tänkt till på, det är helt uppenbart, att de släpper fan inga frisparkar som är liksom i Kennedy-lägen. Det är väldigt få sådana tillfällen. Nu får man gå och hoppas att de ska slå in en hörna rakt i mål om man inte sätter den liksom utifrån. Tidigare hade han några sådana lägen när han liksom sköt in sig på några frisparkar. De är jävligt duktiga på det nu, lagen. Och nu har vi i och för sig mött några av de bättre lagen i serien också. Då. Att inte släppa till de här lägena när han kan liksom slänka in dem. Och då är han ju, för farten är ju inte som den var förr. Så att det är liksom, när inte han har det läget och när han kan gå fram på de fasta på det samma sätt, då är han inte fullt så dominerande som han kanske har varit. Eller som han vill att han ska vara.
Ska han bytas ut en sån?
Nej.
Du tycker han?
Nej, jag tycker han är given. Jag tycker han är given alla lägen.
Mm. Även om han är långsam och lite seg.
Ja, men jag tycker när han skickar in bollen flera gånger i straffområdet också, då måste någon annan vara där och liksom peta in den. För mig är han given. Han har fortfarande gjort, vadå, poäng var, han snittar 0,6 poäng eller någonting. Han är fortfarande vår bästa poängspelare. Men om vi ska börja ta bort honom vem är bättre i så fall?
Torstenberg har varit borta större delen hela den här perioden när vi har gått dåligt här. Är han så viktig för laget?
Ja, det kanske är så. Han blir nästan viktigare nu eftersom han inte är med. Alltså, det är lite den känslan också. Så att man börjar hela tiden leta. När bara Linus är med, då kommer allting att vända. Sådär. Mm. Och det där tycker jag är lite farligt. Alltså, istället för att, vi har ju den här truppen och det finns en anledning till att vi har den. Danny styr och ställer den och han coachar laget på det här sättet. Och de ska fixa det. Det ska ju fortfarande vara ett absolut topplag i Superettan. Om vi börjar halka ner på fjärde platsen nu, alltså, då är man ju lite, vad fan är det som händer?
Ja, det blir tajt nu med Östersund och det bakifrån. Har vi haft en övertro på oss själva då? Alltså, eller
som Hammarby, det tror jag inte.
Nej. men i år har det varit sådär att vi är bra, vi har Nanne och laget är bra. Och sen har vi haft den här perioden fram till för ett antal matcher sedan. Men är det här är den nivån vi ska slutföra året med? Eller är det...
Fast då får man ju hoppa tillbaka. Vi kryssar ju med serieledaren. Ja. Alltså då är det den nivån vi vill ha. Okej, på sätt och vis okej. Då. Så det är så jävla svårt. Där. hade vi inte skapat någonting hade man ju varit galen. Men nu var det ju så mycket chanser som jag sa. Men känslan var ju hela tiden att det här kan ju inte hålla för Ljungskile. Det måste ju. Och de är ju helt ofarliga på de kontringstillfällen som dyker upp. Det är inte farligt någon gång. Men det farliga som händer i andra halvlek, det är ju någon motlägg när Hopp ska rensa. Mm. Som folk står liksom så här, och den gick nästan till hörna. Ja, precis. Så det är så totalt dominans där. Men fan, skiten måste ju. Det är frustrerande.
Men kan man lägga det här på tillfällighetskontot då i sådana fall? Att, och hade det här varit en enskild match? Så hade
men är det inte tillfällighet att Pablo inte har gjort mål på 10 matcher?
Nej, det är det ju inte förstås.
Eller att Israelsson, hur många poäng han har gjort i år? Mm, han ska ju också vara en av de här offensiva. Han ska vara bra på huvudet, och det är också konstigt. Varför fan inga bollar som han ska nicka in? Så? Ja, nej, jag vet inte om det är tillfälligheter. Mm. Det är någon som inte håller nivån som man kanske
kan hoppas. Men en tillfällighet, alltså någonstans är det ju... Det är uppenbarligen en viss stress hos vissa spelare, den här håsen som är, och nu sätter publikrekord idag. Och det märker man ju, första halvveck är vi inte alerta. Och man ser sådana som Sätra, som har varit rätt stabil ända sedan han kom, och för första gången så är han darrig i 20 minuter. Så att det
var ju någon norsk tv-team på den här matchen tydligen. Det kanske också påverkar. Då ska det här gå på sporten och alla han känner ska liksom se det.
Och just att både Kenner och Pablo har varit fantastiska på framspelningsmässigt tidigare under säsongen. Mm. Vi har haft två riktigt vassa playmakers som idag inte är med eller försöker själv, som i Kenneths fall, och det händer ingenting liksom, så att det vänder.
Vi välkomnar in Gustav Jelin här också, som har varit på presskonferensen och har fått in snusen i käften också. Känner du redo?
Jag är redo, jag är alltid redo. Ja,
vad sades på presskonferensen?
Det var ganska mycket frågor till Ljungskiles Tor Arne. De verkar också ha press där. Det var överlag väldigt mycket mera medierepresentanter än vanligt. Men Nanne var väl ganska nöjd. Mm-hmm. Med spelet. Självklart inte med resultatet, men han tyckte ändå att det är en uppåtgående trend spelmässigt, att det såg bättre ut spelmässigt. Jag vet inte om jag håller med 100%, men han var mer nöjd med den här än de senaste matcherna.
Vi var inne på det, att det var mycket avslut.
Det var lite bättre än mot Ingelholm.
Men även mot Sundsvall lät det som på honom. Så.
Ja. Ja, men nu sitter vi, Gustav kom in med pappret från presskonferensen. Det står 27-7.
27-7 avslut totalt och 12-3 avslut på mål.
Det brister i avsluten, inte i antal avslut.
Avsluten är för dåliga, det är det som är. Och det sa han, jag skrev faktiskt ner lite här. Han sa att det sköts inte för lite, men det sköts för tidigt.
Ja, precis.
Att man var liksom stressade och gjorde avsluten. Man avslutade innan man hade koll på läget helt enkelt. Mm. Och det är det som gör att det blev jävligt dålig effektivitet i avsluten.
Pratar någonting om startelvan? Hur han hade
han
tänkt?
Han var nöjd med Guldborg i alla fall. Han fick en fråga om varför, eller hur han hade resonerat där, och sa utan att såga teorin på något sätt, sa han i alla fall, hyllade han Guldborg.
Mm. Alltså Guldborg var ju första halvlek var han bästa Hammarby-spelare, tycker jag. Mm. Han var helt fantastisk. Han var den enda som inte verkade bry sig överhuvudtaget om press, utan bara han var jättetaggad.
Även offensivt.
Och, ja, det, på precis. Fasta situationer och sånt. Han var fantastiskt bra.
Teorin hade ju hängt någon hörna, det vet man ju. Men okej, okay. Guldborg var ju bra.
Med ett stor skön. Ja, för mycket snabba beslut. Det var väl liksom, och sen fick han såklart massa frågor om publiken. Och Johan Esk frågade, ni har haft 3 matcher över 25 000. Och vad har du lärt dig av det ungefär? Och han var nöjd med 2 av dem då. Mm. Degerfors i premiären och den här, men inte Sundsvall.
Han sa ju då väl mot Sundsvall att det var svårt att kommunicera. Alltså
det sa han också. Att han ville, 10 gånger hade han velat ta timeout.
Ja, precis.
Man får ut budskapet i en person, och sen när det kommer fram till 50 personer så är det något helt annat. Alltså visningsleken style liksom.
Men det där är helt intressant, för vissa coacher sitter ju bara på bänken och säger i princip ingenting. De ens andra står och skriker hela tiden. Mm. Och det där är lite så här, de instruktioner man fått innan, och speciellt i halvlek, man vet att nu går vi in och kör med en man mer hela andra halvlek. ska inte det räcka? Alltså, vad är det nya som kommer in då? Är det med, man skickar in 3 avbytare, har inte de förmågan att säga att hörni, nu måste vi tänka på det här? Det, är det så att de är helt radiostyrda? De kan bara ta ett direktiv, sen så är det ingen annan som har fått någon backup-plan?
Normalt sett så brukar man väl säga att tränarna inte får ut så mycket under match överlag.
Nej, men det är känslan.
Alltså, det handlar inte bara om den här matchen, utan normalt sett så brukar man säga att det är före och i paus som tränarna gör sitt jobb. Och under matchen så måste spelarna klara det.
Men vad är det som Nanne vill säga när det har gått 65 minuter som man inte kunde säga i halvlek? Vad är han sett för någonting? Det där är man ju, jag är sjukt nyfiken att veta det. Är det då att 8:an i Ljungskile är lätt halt eller liksom pressa honom? Det måste ju vara någonting sånt. Jag är inte tränare, jag har inte alls det ögat. Men det, någonting är det som han känner sig frustrerad över att inte få ut det i kommunikationen. Och inte ens när han byter in spelare kan han tydligen då. För den där kommer ju tillbaka. Han är inte första tränaren som säger det i och för sig. Men...
Sen sa han också att trots det här att det är svårt att kommunicera så är liksom energin man får av publiken är så enormt mycket viktigare och bättre. Alltså, det är så enormt mycket mer positivt.
Fördelarna överväger helt enkelt.
Men tycker spelarna det eller tycker Nanne det?
Alltså, han har sagt förut att vissa av spelarna blir... övertända och nej, men att de blir övertända och att de ska få styla sa han någon gång när de hade den här öppna träningen på här i våras. Då var det väl 300-400 pers på läktaren här på en träning och då hade han sett direkt liksom skillnad på vissa spelare att de tappade
fast andra liksom kollen på hur de skulle tycker göra. Inte jag att det verkar vara ett problem.
Nej.
Utan då är det ju liksom dåliga avslut och man är frustrerad över att det som avslutningen är... Ja,
men det är för omständigt, det tar för lång tid. Precis. Alltså vi kontrar och sen tar det liksom 20 sekunder innan man har kommit till en avslutsmöjlighet. Och då hinner Ljungskile ställa upp 8 man i försvar och... hitta sina positioner lätt som helst på den tiden.
Och det, hastigheten är ju det som han har pratat om så mycket. Alltså själva speeden i spelet. Mm. Så att det är väl antagligen någonting som han jobbar med. Det förutsätter jag. När vi pratar om den här matchen totalt sett. Och när vi minns den framöver. Så kommer väl kanske inte vara så mycket av det här. Utan det kommer vara 31
074.
74 som kommer att vara det vi minns. Är det inte så?
Marcus, vad är max igen? 31 000...
522.
Ja. Och det hade man sålt till idag, har jag förstått.
Ja, absolut.
Så att allting var sålt.
Ja. Det var ju snackat om att vi skulle kunna sålt kanske 8-10 000 biljetter mer. Det har varit sån tryck ändå de sista dagarna.
Nu blir det så att det är lite svårt att avgöra också. Vi har ju liksom inte folk som ringer till oss från att vi har sålt slut och ringer hela dagen. Utan folk fattar liksom att det är slut och inser. Liksom. Det vi har sett har ju varit framförallt frekvensen på... Gröna marknaden på Facebook där det har varit väldigt frekvent med byten och köp och gåvor under hela den här veckan. Vilket vi tycker är väldigt positivt att det finns liksom ett forum för alla verkligen att förmedla sina biljetter som man inte har möjlighet att använda. Och då ser vi ju idag att jämfört med alla andra matcher under den här säsongen så är ju procentandelen som är liksom ett bortfall är ju väldigt, väldigt låg jämfört med tidigare matcher. Det är väldigt kul. Jag tror att det har mycket att göra med att dels att vi kunde sälja slutmatchen tidigt och att man kunde liksom lägga fokus i kommunikationen sista veckan på att liksom verkligen få alla på plats.
Men du nämnde själv tidigare här Sundsvallsmatchen. Hur den slutade påverkade. Klart man vill ha en seger redan där. Men och sen att Ängelholm egentligen då kanske inte påverkade för att den låg någonstans mitt i det här. Hur mycket hade man tänkt på det i förväg att de här sportresultaten måste vi ha med oss, vilket tydligen inte var nödvändigt?
Jag tror att Sundsvallsmatchen var ganska nödvändig att vi till slut tog en pinne där. Jag tror att en förlust i Sundsvallsmatchen och förlust mot Ängelholm hade ju absolut inte gynnat förutsättningarna för att sälja slut den här matchen. Så jag tror att den på något sätt var avgörande. Jag var lite som jag var inne på innan, att i halvtid när vi mötte Sundsvall så var man lite osäker på om man verkligen skulle trycka på knappen på måndag förmiddag och dra igång hela kampanjen som vi liksom har suttit och spånat på. Men det kändes ändå som att när man gick hemifrån Sundsvall så var det, vi kände att fan, det är verkligen läge här och vi vet inte vad som händer i Ängelholm, men det känns som att med den känslan efter matchen så är det värt att köra och gå all in. Och vi visste att det kommer liksom inte fler chanser, så att det var liksom, ja, det var bara tuta och köra.
Apropå känsla, jag bara tänkte på det. Om det inte hade varit en kampanj, är inte känslan ändå att det hade kanske varit 20 000? Alltså om vi hade torskat mot Sundsvall och så torskat nu mot Ängelholm också. Att det enda hade sålt ungefär 20 000 biljetter ändå.
Jo, det tror jag.
Och det är ju egentligen det jag tycker är riktigt anmärkningsvärt i det hela. Att helt plötsligt så har det dykt upp 10 000 personer som inte har gått på fotboll. Mm. Eller de kanske har gått men inte så ofta. Men det, helt plötsligt kan vi ta emot dem här. Och det blir väl en slags standard. Alltså man utgår från att man blir besviken om det skulle ha varit så här 17 500. Mm. Och då finns det ju folk i princip varenda annan klubb
Knaget
i Sverige.
Knaget spelade samtidigt idag. De hade mindre än hälften av oss.
Ja, som skulle liksom döda för de siffrorna. Det är ju helt otroligt egentligen.
Men innebär det att ditt jobb är ett självspelande piano? Eller?
Ja, alltså både och. Jag tror att det är klart att Hammarby har törstats efter framgångar så länge och att vi ligger liksom i toppen. Det är kanske den enskilt viktigaste faktorn för att locka publik. Så är det. Sen tror jag mycket på att samarbetet med, som jag liksom har lyft fram vid flera tillfällen innan, att samarbetet mellan klubben och de ideella liksom supporterkrafterna, att det lirar. Jag tror att det är oerhört viktigt för att liksom få med sig alla de här som kanske sitter och väger liksom fram och tillbaka, ska jag gå på matchen eller inte, men liksom den kraften kommer fram som inte riktigt går att ta på, men när den liksom dyker upp så tror jag att det är avgörande för om vi, för jag menar nu sålde vi 31 500 biljetter till den här matchen. Jag tror att vi skulle kunna sälja både 40 och 45 000 biljetter eftersom vi hade en hel vecka kvar där vi hade kunnat fortsätta sälja biljetter om man redan hade varit större, så att det
Det är ja. Sjukt, ja.
Men du pratar om den här, precis, nu får vi bygga ut den igen. Du pratar om den här kraften och samarbetet med supportorganisationer, de här ideella bitarna som finns med. Du är ju inte Hammarbyare i grunden, du är inte född bajare, det har vi förstått. Hade du gjort saker annorlunda, tror du, om du hade själv kommit ur de här leden, eller är det bra att du kommer från sidan?
Jag vet inte. Det är en väldigt hypotetisk fråga. Jag tror att jag har en fördel av att komma utifrån, för att jag har ett litet annat perspektiv på saker och ting. Jag har inte heller jobbat med herrfotboll tidigare. Jag har jobbat med damfotboll där man får vara väldigt kreativ för att liksom locka publik till matcher och sådär. Och kanske ta lite andra grepp än vad man liksom gör i framförallt traditionell och anrik förening som Hammarby. Men jag tror att jag har en fördel av att se det lite utifrån och inte vara så där jätteinsyltad. Det är klart att man blir mer och mer för varje vecka som går, för varje match som man liksom lockar hur mycket publik som helst till matcherna, så är det klart att man blir mer och mer Hammarbyare. Men jag ser det som en fördel, absolut.
Jag tror också att det är en fördel att du kommer utifrån, att det kommer in någon med liksom Som har kunskap om det på ett professionellt plan och ändå inte är rädd för att, alltså ändå förstår precis vikten av samarbete med supportrarna. Och att man gör det, att man hjälper varandra, att klubben och supportergrupperna hjälper varandra tillsammans och hitta sina respektive kanaler. Det tror jag är liksom grunden. Alltså förutsättningarna nu med nya arenan och med sportslig framgång och med namn och med liksom hoppfullhet generellt hos Hammarbyare, de är ju snudd på perfekta. Men det innebär ju inte att, alltså bara det hade ju inte räckt. Man behöver ju ett nätverk och ett sätt att nå ut och liksom en jävla massa olika kanaler för att lyckas nå fram till alla och för att få igång ett självgående surr hos hype hos supporter.
Jag har bara dumma frågor som jag bara måste ställa, för att, så vi reder ut här en gång för alla.
Det brukar vara det.
Tack. Idag var det i och för sig uppenbart för alla som var på plats eller som kollade antagligen på tvn då, att för blotta ögat kunde man ju säga att det var inte speciellt många tomma platser. Liksom. Men det generella, det finns ju folk som har hört eller påstår sig veta, hur räknar man publiksiffran? Är det folk som sitter på läktaren som är publiksiffran?
Vem går runt och räknar?
Nej, men det finns ju
insläpp.
För fotbollen så finns det ju regler för det där. Man räknar de som passerar in genom spärrarna.
Ja, precis.
Och det är väldigt enkelt.
Och så gör väl alla klubbar, antar jag?
Det är så man ska göra. Vad andra gör, ingen aning. Vår rutin är att vi räknar de som kommer in från spärrarna. Och sen, ja, och det ser man också, menar, vi har haft ett bortfall i vissa matcher på upp mot 15%, vilket är väldigt högt. Generellt brukar man säga när det är liksom vanliga matcher på elitnivå som inte är Champions League-finaler eller du vet...
Men bortfall menar du folk som köper biljetter som inte kommer?
Ja,
nu var det inte ens 2% idag.
Nej, normalt så brukar det ligga på mellan 6-8%. Mm. Det finns ett sådär litet mittenvärde som man ska försöka hålla sig till. Det är också som arrangör att veta vad svinnet är eller vilka är som inte kommer och sådär, och ta reda på det och jobba liksom proaktivt för att det liksom inte ska uppstå. Men det är vi räknar de som kommer in genom spärrarna.
Men bara just det, på den punkten, söndagsmatcher, helgmatcher, då brukar man ju säga att sponsorer inte kommer. Men de platserna måste varit utnyttjade idag.
Ja, alltså jag tror att det är också en så här generalisering. Tittar man på Hammarby har ju ett litet annorlunda klientel på sina sponsorer, tror jag, en generellt ganska många klubbar på elitnivå av den här storleken. Alltså en stor klubb som Hammarby ändå är, och jämföra sig till exempel med andra storklubbar i Sverige, så vi har ju väldigt mycket av våra sponsorer som verkligen är supportrar.
Det är fans som är sponsorer också.
Det tror jag att det spelar också en roll att bortfallet blir mindre då, till exempel på helgmatcher. En teori, men jag tror att den är ganska... Nej,
snabb fråga, räknas spelare och du till exempel in i publiksiffran?
Ja, jag sitter ju på läktaren under matchen. Så att... Nej, alltså vi räknar...
Betalande.
Ja, alltså biljetter som är scannade in genom entréerna.
Så att vi kan... Vad du säger är att de som inte påverkar spelet, de räknas som åskådare.
Nej, jag menar bara liksom att om då inte, då kan du kan i alla fall slå på 100 personer.
Ja, fast press, hade du haft...
Djurgården skulle ha noll på läktaren.
Press och VIP räknas ju inte. Och folk som jobbar.
Nej. Jag har en fråga till.
Och inte till Timisela liksom.
Under avdelningen dumma frågor. De här snubbarna som står utanför på Globen torget och kränger biljetter, eller ska köpa biljetter som de sen säljer då. Vad får de sen biljetter från? Kan man gå och köpa? Finns det någon begränsning när man bokar biljetter? Jag har säsongskort, så jag har inte ställt mig i vanlig kassa på, jag vet inte hur länge. Kan jag gå och köpa 100 biljetter till klacken om jag ställer mig i kassan?
Nej, det kan
det
inte.
Det är inte så det funkar. Nej, det kan så var får de biljetterna ifrån då?
Ja, de köper de som vanliga människor. Alltså du kan köpa biljetter i omgångar. Alltså det där
Så de går köra om och har flera stycken som köper.
De har ett nätverk där de köper 4, 5, 6 biljetter var och så
följdfrågan på det. Alltså det var väl kanske det givna svaret, men följdfrågan är, kan man tänka sig att det finns folk som är sponsorer som sen kränger dem vidare på någon form av, alltså att det där är satt i system?
Jag vet inte hur mycket sponsorer de är i såna fall, men det, jag menar, ja,
men vissa av sponsorplatserna kan väl vara, om jag förstått det rätt, företag som har bokat upp för att de generellt har något avtal med SGA och har rätt till platser. Det funkar inte så. Och sen kanske de väljer, så kanske inte de håller på Bayern, utan de väljer att skicka iväg biljetterna som de ändå har rätt till.
Fast jag tror inte de har,
funkar det så? Är det långsökt nu?
Ja, den där, då är jag liksom ute och fiskar efter halmstrå någonstans. Men, det är klart att...
Jag menar, när det är som jag har hört flera gånger.
Nej, men alltså, jag menar, våra sponsorer, de är ju sponsorer av en anledning antagligen, för att de tycker om Hammarby och stöttar klubben. Så att om de väljer liksom att ge bort sina biljetter till någon annan, det är väl fine. Det är också en del av ett sponsorskap.
Jag att kunna bjuda med andra på just matchen. Våra sponsorer som kanske... företag som är egentligen intresserade av.
Ja, nej, men sen finns det ju, jag menar, SGA eller AIG har ju liksom sina... paket som de säljer in liksom för hela säsongen för arenan, och där de rår vi liksom inte på. Vi har ju en sektion liksom, om man säger, mitt i sjungande sitt på sektionerna, 107 till 210 med 500 platser, som är den här klassiska förtursrätts kalabaliken som blev, och de stolarna säljer inte vi som säsongskott. Däremot så säljer vi dem som lösbiljetter vid varje match efter att SGA liksom har avropat det antalet som de avser att nyttja, och sen har vi möjlighet att sälja dem.
Hur många de säljer dem där generellt på matcherna?
Nej, väldigt få. Det är väldigt få. Okay.
Du får helt enkelt köpa att vissa dagar går Svarte Börshajen ut på stan som är helt vanliga människor.
Ja, nej, jag förstår. Men det var ju inte egentligen det förstår jag också. Men snacket har varit lite att kanske de som är intresserade, som har de här företagspaketen, och så är de kanske inte jättemycket intresserade av Bayerns matcher just, utan och så skickar man dem vidare. Men ja, det lär vi aldrig bli värre exakt hur det där funkar. Men...
När du tog det här jobbet, hade du en tanke på att, att den här arenan skulle bli utsåld under serielunken 2014?
Nej, det är ju en sån där sak som man kanske inte riktigt hade vågat drömma om knappt. Det är ju alltså en sån här kväll, återigen, man hade ju undrat verkligen varenda själ som gick härifrån och verkligen bara få göra det och ha liksom det här bestående minnet för livet någonstans, att det här var liksom en upplevelse som bara går att uppleva här och nu ikväll. Nu känns det som att det blev ett litet antiklimax och, eller ja. Och jag känner själv en så här enorm tomhet efter en sån här match, att man fick liksom aldrig riktigt jubla.
Då kan jag säga att det ska inte du tycka, för att idag var första gången någonsin jag kände mig hemma på Nedsjö stadion. Och jag tror aldrig någonsin mer kommer att göra det.
Bara, du behövde 31 000 till som matchen för att du skulle känna dig hemma.
Faktiskt så kändes det som att fan, det här känns bra. Och det har du inte gjort en enda gång tidigare.
Det har jag känt. Och jag var nog lika skeptisk som du i stort sett inför flytta.
Det vet vi att du inte är.
Nej, men strax under. Om du var 100 så var jag 99 på skalan.
Men vad säger du? Att du inte utveckla. Kommer att känna det igen, säger du?
Jag vet inte. Jag hade inte förväntat mig att känna det någonsin. Men idag, det kändes jävligt bra. Trots...
Men varför?
Alltså,
varför
kändes spel det första kvarten, så kände jag att fan, det här är folk som är här och är glada och älskar Bayern. Och det kändes... Helt plötsligt kändes som att...
Manifestation för
det
Bayern.
Ja, men det blev det här rummet som, som Söderstadion var någonstans. Och det inte tidigare har varit
det, där. Jag kände det redan mot... Var det Varberg i våras till exempel, när vi hade 20 000 drygt. Då var nog första gången jag kände det på riktigt. Så här, det här börjar faktiskt kännas som någon form av...
Det var positivt, alltså, jag tycker det var från dag ett. Alltså. För du tycker inte du har liksom inget exceptionellt drag eller någonting idag på matchen?
Så att det var sjuka ljudtoppar. Tog in rummet som så, som arena med all publik och det blir ju aldrig... glädje och den pepp som fanns. Jag vet inte, jag...
Men det blir ju aldrig bra drag när det är så här mycket folk. Alltså, när det kommer 10-15 000 som inte brukar gå generellt och stå i... Alltså, halva klacken är turister.
Ja, men mummelramsarna vann, va? Det tog 6 minuter, sen gick den första igång. Ja,
men om vi ska vara lite seriösa...
Ja, men jag är jätteseriös, verkligen.
Det blir ju aldrig bra drag när det är 10 000 människor som inte är vana vid att sjunga. Men däremot så blir ljudtopparna helt enorma.
Ja, men om 10 000 är så kallade liksom, kanske, vi kallar dem för förstagångsbesökare, ja, fast de säkert inte är det, men de är gäster som inte är här så ofta då.
Sällan
då har du ju säkert 20 000 som har någon form av erfarenhet från Bayern matcher tidigare som skulle gapa med. Men om man drar igång ramsen som är ganska avancerad så att knappt jag vet hur fan de går, då det är säkert jordens drag där de ramsarna sjungs.
Snackar vi sämsta ramsen i svensk fotboll i tiden nu? Aldrig ska jag glömma det.
Ja, men jag till exempel...
Jag hatar den så att det kräks. Alltså.
Grejen är att egentligen den här diskussionen, det blir lite form... Det här har vi ju inte matchen på något sätt. Men jag säger, om man ska få med sig publiken så är det jävligt mycket svårare om man börjar köra någon sån här konstig ramsa.
Det är enda gången jag är beredd att gå.
Det är som att be om fågelholkar istället för bara liksom... Hammarby är de bästa. Alltså, ja. Det är så jävla, det kan ju liksom en idiot fatta. Okej, nu vet jag att det är min tur att skrika, va? Men någon annan, vad ska jag komma in? Det är helt kört. Och men i den gruppen som sjunger, det kan ju vara en grupp på ett par tusen som gör det. Där känns det som att det är världens drag. Vi andra står bredvid liksom bara, när är de klara? För då kanske vi kan skrika. Och då säger man så här, men skrik då. Ja, men jag tycker den är skitdålig. Jag tycker den är liksom, jag vill inte skrika. Jag tycker inte det ger någonting.
Men nervositeten i matchen ändå, vi har första halvlek där det
som påverkar,
måste ju påverka. Ja. Att man sitter där och är spänd. Alltså, precis som att spelarna kan vara överspända, övertända och alltihop. Att vi sitter ofta och är nervösa. Ja. Och det är klart att ett 2-0-läge efter
en kvart... Guldmatchen 2001 var inte den, det var inte den matchen som var bästa stämningen på. Det vet man. Det är förklarliga skäl. Det håller jag med om. Lite så här, helst skulle jag bara vilja säga så här, varför körde man liksom Hammarbys A-lag? Men det blir också en manifestation för Hammarby, kan jag tycka, på något sätt. Va? Men man kan göra någon gång, kanske inte hela matchen då. Och det är ju jävligt mäktigt. Alltså det här folkhavet som är upp till arenan, när jag parkerar bilen långt bort från arenan idag, för det finns inte en jävla plats någonstans. Och man, överallt är det grönvitt på något sätt. Det är ju en otrolig upplevelse.
Jag kom hit kvart i fem och sålde matchprogram. Det var... i stort sett lika mycket tryck hela tiden. Ja, från kvart i fem till 6:10.
Det var ju intressant när man mötte forward och det var 400 pers. Jag kan säga. Man har ju, liksom, det har ju man har varit med om ytterligheterna. Det här, på det sättet är det helt otroligt. Alltså.
Men i dagsläget är det nästan uppe 31 000 personer påstår att de var på matchen mot Hertz.
Ja, så är det. Så
jag var på Hertz.
Jag också.
Woodstock, va? Det är verkligen så. Alla var i Karlstad.
Jag var nästan i Karlstad i torsdags.
Ja, du fick vända. Vi ska återkomma till den en liten kortis. Jo, men jag tänkte säga så här. Angående den här arenan nu då, flytten. Ja. Johannes och jag, vi har varit ganska positivt inställda från dag ett. Men är det den känslan som är nu? Att folk har accepterat det här och tycker att det känns bra ändå? För det här hade vi aldrig kunnat göra. Nej. På den gamla arenan.
Alltså, det är klart att det är bra ur Hammarby-perspektiv att vi har en arena som vi kan fylla med över 30 000 människor i Superettan. Det är ju liksom idiotiskt att säga något annat. Sen kan man ju personligen som gammel konservativ fotbollssupporter som tycker om sliten betong.
Du tittar på mig, liksom, Gustav.
Jag tittar på mig själv.
Ser du i spegeln?
Nej, men så kan jag ju liksom sakna, alltså jag tycker inte om att spela fotboll, alltså gå på fotboll i ett köpcentrum liksom. Det där känns som en galleria. Det är rulltrappor och liksom flygplansingångar. Och det är inte min definition av fotbollskärlek. Sen får man väl ha överseende med det, lära sig det, och jag börjar göra det mer och mer, och motvilligt börjar jag tycka om den här arenan.
Gustav vill att målhönsen ska få ta upp bollen med händerna på bak och fast. Det är liksom, det är sånt han saknar. Jag tillhör inte den kategorin.
Så
jag är lite mer omfamnande till det.
Jag vet att du faktiskt har varit positiv.
Nej, men jag, med just arenan har jag ju varit positiv alltså ganska lång tid. Även om jag aldrig i min vildaste fantasi tror vi ska ha 31 000 mot Ljungskile i Superettan.
När var vi över 30 000? För det här var ju i stort sett bara Hammarby. Det fanns väl några Ljungskile.
Har det någonsin hänt?
På en och samma match. Ja, över 30 000. Alltså derbyn så var det ju borta.
Men hur gick det till på 50-talet, jag har ingen aning.
I alla fall 2000.
Men det får man ge dem, eller hur? Men, nej, jag har det någonsin hänt. Det finns någon kvalmatch från, jag vet inte, vad är de största siffrorna som Bayern har haft? Har du någon koll på det?
Nej, det
är
ju...
Va?
Det borde du kolla upp faktiskt. Och...
Det kan man väl neta lite i.
Det kan vara den match med... Hur mycket har det varit på bandyfinalen?
Jag vet inte, hur många var det mot Vita Hästen borta?
Nej, men bandyfinalen, har vi haft över 30 någon gång? Nej. 25. Nej. Typ på studenterna. Ja. Och då har det varit borta.
Men
på
Friends
andra fans också. Ja. På Friends, så mycket
på Friends var ju en hel del.
Det var väl över 40 på Friends.
Precis, ja, men då var det väl
många mycket. Som var Hammarby.
Ja, precis. Ett hälften var Hammarby kanske. Ja, lite mer kanske.
Nej, det kan vara...
Ja, det var nog över hälften. Alltså det var ju... Ja.
Men i fotbollssammanhang så måste det vara jävligt länge sedan det var 31 000 Hammarbyare på en fotbollsmatch.
Det finns ju en massa statistiker i våra lyssnarskara, ja, säker på, så att om någon som vet något så kan ni väl höra av er.
In på jazzboken.
Jag vågar inte säga något.
Bemma skriver ett mässa inom 10 minuter.
Ja, men, och det är det som är så jävla fantastiskt. För jag menar, vem hade man velat välja bort för en sån här match om man nu hade haft en mindre arena? Det är det. Då, till och med de liksom som varit jävligt oroliga för det där. Jag har ju själv tänkt att det kommer ju vara massor av matcher när det är väldigt tomt då. Men det är ju för de här vissa tillfällen, en derby man har tänkt på eller någon avgörande match av någon annan karaktär, inte liksom en vanlig serielungsmatch i Superettan, att det skulle kunna sälja ut. Det är ju helt otroligt alltså, det är...
Men kommer det göras någon mer sån här kampanj nu mot slutet, eller finns det några tankar kring det redan?
Nej, men det är klart att vi tittar liksom på nya saker hela tiden. Jag fick frågan, gjorde en intervju med Resumé här i slutet på veckan och fick frågan liksom vad vi jobbar, hur ser vår liksom strategi ut framåt och hur tänker vi och sådär. Och jag tror att, jag vet inte om man, jag är liksom ingen proffs ut i fingerspetsarna när det gäller kommunikation och inte så gammal själv och inte sysslat med det så länge. Men för mig är det är liksom ingen raketforskning, utan du måste ta vad du har och liksom göra det bästa av det. Jag tror att det här snacket om att ha fantastiska strategier som är liksom ett arbetsdokument någonstans, det funkar liksom inte riktigt i verkligheten. Att sätta en strategi innan säsongen och sen ska du liksom jobba med det över hela säsongen och 15 hemmamatcher, utan alltså vi lirar på så mycket känslor här, så att vi måste hela tiden väga in var ligger landet, vad tänker Hammarbyarna där ute, återigen, det här samarbetet med supportarna är helt avgörande. En sån fråga för att pricka rätt i kommunikationen.
Men hur mycket känner du av det då? Har du samtal dagligen med de här supportorganisationerna? Eller hur...
Ja, alltså i arbetet inför den här fullsatt-kampanjen så... Vi träffas inte dagligen, men vi har liksom våra kanaler på Facebook, en Facebookgrupp där vi sitter liksom och matar varandra med information minutvis. Alltså det är extremt hektiskt under vissa perioder där vi från klubbens håll måste vara väldigt aktiva och leverera statistik och information för att vi liksom ska få allting att lira. Och det är där jag tror att där kan vi verkligen ta vårt ansvar som klubb och få ut rätt information och rätt mängd information också för att liksom, hålla liksom geisten uppe från alla supportrar. För att det är också så att tittar du på kommunikationen så kan man liksom jobba på den utifrån lite olika perspektiv. Vi från klubbens sätt får ha en ganska så officiell hållning och vara liksom en informationskanal kanske mer än att vi hetsar på det sättet som Bayernland och Bayernfans kan göra, för att det kommer verkligen från supportarna.
Och det är de vi pratar om egentligen, Bayernfans, Bayernland och sen har du nämnt Subra. Ja. Det är de tre som har...
Ja, jag vet inte, det är väl de som liksom är organiserade nu och kunna liksom sitta med och... För det är någonstans handlar det också om att det som jag tycker också är viktigt att nämna, det är att vi har liksom också funnit en respekt till den informationen som vi från klubben är beredda liksom att dela med oss av. Att alla supportarna som vi jobbar med, att de liksom respekterar att okej, här får ni den här informationen. Vi kan inte gå ut med den förrän klockan 6 för att vi måste ha liksom våra officiella delar som också måste komma ut. Och det är också så där att hade inte den respekten funnits så hade inte heller kunnat jobba på det sättet som vi gör. För att då någonstans så klubbens information måste vara vår egen i första hand. Oavsett. Och då krävs den respekten. Men det känns som att den finns där. Och det är också det som gör liksom att det blir möjligt för oss att föda liksom med nya saker hela tiden.
Jag tar en fråga här. Nannens långsiktighet. Han pratar om att vi ska vara redo att gå upp och han har inte riktigt så bråttom, känns det som. Hur känner du inför ett år till i Superettan? Kommer du att lyckas sälja ut det här nästa år? Vad är dina känslor? Liksom?
Jag tror att det hänger allra mest på de som kommer på matcherna. Jag tror inte det hänger så mycket på vad vi gör, utan jag tror det hänger på liksom vad supportarna känner och hur mycket man vill anamma Nannes tankar. Jag har väl lite känsla av att man har svävat iväg lite. I början av säsongen så var det väldigt så här, Nanne, ja, långsiktigt, det gillar vi. Nu känns det som att med liksom den håsen som är och att man liksom tappade det där lite. Och
10 gånger kvar och tät känning, då tålar man liksom, vänta lite nu.
Så att, nej, men jag vet inte, det är klart att... Alla som jobbar med Hammarby och alla som är Hammarby skulle väl unna sig själva att Hammarby får spela i Allsvenskan, så är det ju.
Men är det någon tveksamhet kring att om nu mot all förmodan vi inte går upp i år, om det nästa år uppstår en situation där det finns någon form av avgörande match för en uppflyttning, att det fortfarande kommer att vara tryck på biljetter? Det kommer ju hända, det är ju självklart. Det här är femte året. Det räckte ju liksom inte med att Nanne Bergstrand kom till Bayern för att folk skulle helt plötsligt säga, nu kommer 30 000 gå på matcherna, för nu är det helt normalt. Det måste ju till en sportslig framgång. Men så fort det momentumet startar så händer det ju någonting. Mm. Och nu kan ju det byggas på ett helt annat sätt än vad det har kunnat göra under de våra största år under 2000-talet, 00-talet om man säger så. När vi liksom hade 10 000 i varje match och så, när vi verkligen kunde ha byggt en publik på något annat sätt och cashat in. Nu kommer det här kommer ju hända igen. Det kommer ju hända igen. Även om det kan bli en jättereaktion såklart. Om vi har 3-4 omgångar kvar här och är avsågade, då kommer vi inte sitta med 30 000 på läktarna. Det fattar man ju. Men om ett år igen, skulle vi vara där då?
Så du har inte så jättebråttom?
Jag har otroligt bråttom. För det jag sa i början, första sändningen när vi körde, var ju att ingen kommer sitta så här och tycka att men det blev helt okej med en femte plats i år. Och Nanne går fri från kritiken för det han har gjort så gott. Det kommer ju inte hända såklart. Det är ju,
Klart vi ska gå upp, men jag säger, vad jag säger.
Men jag tror inte att
folks intresse dör ju inte
att med... folk kommer stå utanför grindarna och skrika avgå Nanne om vi kommer femma heller. Alltså som man gjorde med...
Jag vet inte hur jag får med mig, men jag kan höra av oss kanske.
Jag tror tålamodet är ganska mycket större.
Ja, det beror på hur det går till. Men vad jag säger är att man, när man säger långsiktigheten kunde man bjuda på i omgång ett. Nu när det är omgång nio och vi ser ju platsen framför oss, vi är ju med där. Då kan man ju inte bara sätta sig ner och säga nej, men du, vi tar en paus ett år och avvaktar för att eventuellt någonting ska hända med någon manual någonstans. Det är ju bara tram såklart. Och det har ju varit hela...
Jag bara fråga, just där, för jag känner att går vi inte upp i år, jag räknar aldrig med att vi ska gå upp. Men att det är en risk att vi kommer ha matcher där vi bara har fyrsiffrig publik alltså, någonstans. Hur har ni tänkt på det i föreningen och du i ditt jobb att det... att det blir att luften går ur totalt.
Ja, men jag, alltså i år pratar du om.
Nej, vi pratar om nästa år om vi inte går upp.
Men varför skulle det bli så? Skulle premiären bara ha 5000 pers, tänker
du? Nej, premiären kommer inte ha det. Men om vi kommer möta
Okej, vi torskar först premiären.
Vi ligger 8 möter Varberg i sjunde omgången. Ah, jag vet inte.
Jag tror vi kan ha 8-9000 i en sån match.
Det är exakt det jag menar. Och hur har lever ni i nuet bara, eller hur tänker du liksom? Du måste ändå ha det scenariot någonstans att det är... För ni måste ju hålla det ganska kyligt ändå liksom, oavsett den här håsen som är runt omkring, så måste man ändå ha ett perspektiv.
Nej,
som
det,
är...
alltså, det finns ju säkert en verklighet som inte ser ut som den här också. Någon gång. Men det är ju också så här, ska vi sitta och liksom planera det nu. Alltså, jag menar, det är lite det jag är inne på. Det är också det här med fingertoppkänsla i kommunikationen. Vad ska vi liksom, vad ska vi gå, vad ska vi tänka och strategi och hit och dit. Den dagen så får vi fundera ut vad vi ska göra då. Just nu så gäller det liksom att rida på den här vågen som Absolut. Är. Och framförallt i ett sånt här läge är ju bästa sättet att bygga någonting som gör att vi inte kommer ner på dem. Nivåerna som vi liksom är skräckscenariot. Så att,
Men det vi vet idag, det finns ju en publik på 30 000 plus som är beredd att komma på matcherna, även om det är superettan. Det vet vi ju nu. Och det har ju ingen vetat om tidigare faktiskt. Jag vet inte om det finns någon klubb i Sverige som ens hade räknat med att kunna ha den typen av publik på någon match i superettan, ärligt talat. Så att, det här är ju nytt för alla. Men de kommer ju alltid finnas. Det är ju inte att om nästa år, om det är någonting viktigt, så men nu, det var ju 2014, min 15, då skiter jag i det. De här människorna finns och de har ju väntat på sportslig framgång och nu har de möjligheten.
Ja, men nu menar jag ändå att den är helt exceptionell, vårt publiksnitt i Europa.
Jo,
så jag menar någonstans är det ändå, och jag tror att det är en våg som har kommit som med håsen med allting runt omkring som har byggt upp det här.
Men vad du säger, om vi säger 10 år till i Superettan och så kommer vi ändå upp i en situation där vi håller på att gå upp i Allsvenskan. Då klart, ingen vet hur svensk fotboll ser ut.
Det är klart att det är slutsålt om vi ska upp i en avgörande match som man går upp. Det är inte det jag pratar om, du vet också.
Ja, nej, men jag menar, det här är ju nytt
det
för
går,
alla.
Det går att ta ny fart.
Exakt, det går att bygga upp det momentumet igen. Det visste man ju inte.
Gustav, det är många som pratar om att det kommer väldigt mycket barn nu. Mycket, alltså äntligen kan folk ta med sig barnen och sitta hela familjer och liksom, har ni statistik på hur mycket barn ungefär, alltså vet ni måste veta hur många familjebiljetter ni säljer, men har ni, eller hur många biljetter som går till
ungdomar? Ja, jag har faktiskt inte gjort någon närmare analys där procentuellt hur det ser ut. Ska jag väl helt ärligt säga att vi inte har riktigt haft tid att sitta ner och analysera liksom vad som har hänt. Sådär. Men
du skulle höfta, vad tror du, alltså ungefär hur många barn, av 31 000 idag, hur många av dem är under 15 om man säger?
Ja, på en höft skulle jag gissa på en 5, 6, 7 000, någonting sånt där.
Jämfört med 2000 kanske av 10 på, eller... 1500 av 10 skulle jag gissa på Söderstadion gamla.
När man bygger en framtid så är det ju...
Och det är det som alla säger, precis det du sa nu. Man bygger en framtid och det kommer de barnen återkommande på matcher och i 10 år idag.
Jo,
då är det de, är om 10 år när vi går upp i Allsvenskan då, ja, så kommer de vara 20 och stå.
Det är skön känsla också att veta att vi har lika många barn på matcherna som Djurgården har totalt.
Men jag, alltså jag håller med Tony om att vi kanske inte ska tro att vi kommer att ha ett snitt på liksom 25 000 varje match i Superettan oavsett hur det går, eller ens i Allsvenskan för den delen. Men det intressanta är att vi kan mobilisera de här styrkorna, det är det. För 10 år sedan, då hade man ju tänkt, kan vi få liksom 17 000 Hammarby på match, är det fantastiskt. Alltså det är det jag menar. Det här är ju sprängt gränser som man inte trodde faktiskt.
Det var väl
inte
några,
ens mest naiva eller liksom
optimistiska. Det fanns väl några som har pratat ändå om det
här, ja, ja. Ja, precis, precis.
Faktiskt. Men när det gäller publikens placeringar och att man tar lite som det kommer, om det kommer lite folk och så där, men finns det några tankar på några större, vad ska man säga, ommöbleringar framöver i hur publiken sitter och man har haft klackdiskussionerna och sånt där. Finns det några, har man konkretiserat några tankar kring sådana saker?
Nej, jag tror att vi ska vara ganska försiktiga med att röra om för mycket. Alltså, någonstans så, man ska ha respekt för att vi har flyttat in på en ny arena och det kommer att ta tid innan folk, även om man liksom börjar känna sig som hemma, så någonstans att man ska lära känna arenan och hitta sin plats. Och nu är vi framförallt inne på liksom för säsongskortsinnehavare. Vi kommer göra lite justeringar vad gäller liksom familjeläktaren så här inför nästa säsong för att få, som det är i dagsläget så har vi en familjesektion på nedre etage och den kommer som det ser ut att flyttas upp till övre, och det hänger egentligen ihop med att vi har busverksamheten på övre etage bakom norra läktaren, och för att liksom få ihop hela den biten. Så att det är väl det vi vet att vi kommer göra i dagsläget. Sen kommer vi såklart inför säsongskortsförsäljning här sitta och utvärdera och kommer säkert skicka ut en enkät eller utvärderings.
Jag vill bara förklara sådär begreppet busen då, för jag vet att det inte alla vet, ja, vad det är för någonting. Det
är Bayerns unga supporter är liksom vår unga supporterklubb. Också ett sätt för att få in kids tidigt i verksamheten och få ta del av lite skoj på matcherna med ansiktsmålning och allt möjligt vad det innebär.
Mm. Och det är på övre etage?
Ja.
Som namnet är en liten vinkning till en gammal ultrasgrupp som heter Bayern Ultrasupport för 10 år sedan.
Okay. Mm. Ja. Mm. Johannes?
Jo, det här med vad ska man säga är snittintäkten på biljetterna på läktaren ungefär? Finns det någon schablonsumma som ni säger?
Alltså det vi räknar på, dels så tittar man rent ekonomiskt hur vi liksom bygger upp publikintäktsbudgeten, så är det så att vi har två delar, en som är liksom för säsongskorten som lever sitt liv fram tills att vi släpper lösbiljetterna. Och sen det som är väldigt relevant för oss under säsongen är ju lösbiljettintäkterna, och där räknar vi någonstans en snittintäkt var vi behöver ligga liksom för att uppnå budget utifrån liksom ett antal besökare per match. Jag tror att vi ligger i dagsläget på, om vi räknar liksom bara lösbiljetterna, på en snittsiffra runt 140-550 kronor per, okay, per besökare. Lite under vad som är budgeterat, men det är också så där, det är extremt svårt då att veta. Tittar man på, ganska intressant att veta är att när vi ligger på nivåerna som vi har varit nere på vid något tillfälle den här säsongen, när vi är nere på 11-12 000, så har vi ett ganska så högt snittpris, och det hänger ihop med att vi ser att de bästa platserna på långsidan säljs först. Sen när du börjar marschera upp mot 15, 16, 17 000 så sjunker snittpriset ganska drastiskt, för att då börjar alla de här billiga sektionerna, familjeläktaren och budgetläktaren och sådär, sälja mycket biljetter, vilket gör att du får vad ska man säga, en negativ effekt på snittpriset.
Ja, absolut.
Och sen när vi vandrar uppåt igen, när vi kommer över 20, så höjs snittpriset igen, för att då börjar folk då finns det liksom inte så mycket billiga platser kvar, och då. Så att en sån här match,
det låter med en ganska sund fördelning i sådana fall egentligen, att om du har lite publik så drar du igen lite pengar på att det är dyra biljetter.
Mm. Ja.
Ett allsvenskt avancemang, hur mycket skulle det påverka det snittpriset? Sådär. Vågar man höja
priset? Det beror på vad du sätter för priser på biljetterna.
Ja, men det är det jag menar.
Nej, jag tror att vi har en ganska...
Det är prischock om vi går upp.
Nej, det kommer det absolut inte bli. Vi har en ganska... Ska man jämföra sig med hur prisläget ser ut i övriga landet så ligger Hammarby ganska så högt trots att man spelar i Superettan. Men det är någonstans, det har ju också att göra med en efterfrågan som liksom möter ett pris någonstans. Men jag tror att det kommer inte vara några större förändringar även om vi skulle gå upp i Allsvenskan. För vår del finns det egentligen ingen anledning till det. Jag känner, och internt också, vi känner att skulle vi gå upp i Allsvenskan så skulle det liksom vara ett betyg nog för organisationen att liksom få vara där. Och sen är det också ett sätt att, jag tror, jag premierar de som har gått på matcher i alla de här åren där det har varit tufft och kämpigt. Så att skulle vi gå upp i Allsvenskan så tror inte jag att det kommer märkas några större skillnader. Det sker alltid lite justeringar på vissa sektioner där vissa sektioner inte säljer alls och då får man göra någonting åt priset där, medan andra kanske är jätteattraktiva och där man kanske får möta prisbilden på ett annat sätt. Men inga större.
Men alltså, du har legat vissa kvällar nu och tänkt sig ett allsvenskt publiksnitt för Hammarby. Vad det skulle kunna ligga på? Det är som en sån här våt dröm.
Ja, men det har ju också med... Det är klart att ett första år i Allsvenskan... ja, det är ingen som riktigt vet vad det skulle kunna sluta.
Nej,
sen är det så man ska ha respekt också för att vi... Det är skillnad på vad ett topplag i en serie
var. Absolut.
Och vad något annat i en annan serie. Så att rent...
Jag tror vi kan sänka snittet om vi skulle bli ett alltså direkt avsågat bottenlag i Allsvenskan, så skulle vi sänka snittet från i år. Det finns det stor risk att vi kan göra.
Ja, fast jag tror
att det gör dem.
Ja, men absolut. Men jag tror att ännu större risk är kanske man är ett mittenlag som inte har någonting att spela för efter omgång 15-16, så vet man att det gör varken till eller från. Du måste ha någon nerv såklart sportsligt för att det ska bli det här riktiga. Ligger du och slåss för en negativ kvalplats för att hänga kvar där, då kan ju det trigga såklart. Men ligger du på plats, vad fan vet jag, nio. Liksom, och i Mjällby hemma en tisdag, då kanske...
Finns inget som heter negativ kvalplats, det är minst två matcher till. Som bonus.
Ja, ja precis.
Ett första år, skulle inte stå ut ett första år liksom att köra...
Alltså jag står ut
så här, idag skulle jag höll på nästan liksom offra vad som helst för att vara nya i Allsvenskan, ja. Det är självklart. Men om den platsen, man har hamnat där på grund av att man har derbytorsk och 2-0-0-matcher och en torsk borta mot Åtvid eller någonting, alltså då tappar man ju lite av den här grejen som är... Sexigheten försvinner ju lite på något sätt, va? Jämfört med om du ligger och jagar någonting, oavsett vad egentligen var det.
Och sen är det, kravbilden förändras ganska snabbt.
Såklart, anpassningen sker oerhört snabbt.
När man väl är uppe i Allsvenskan så räcker det inte att vara där, utan då är det nya mål. Och når man inte upp till dem.
Om vi ser Allsvenskan två år i rad och komma trea så skulle folk vara missnöjda. Ja. Väldigt många skulle vara missnöjda.
Vi ser ju det hos grannklubbarna. Alltså, så mycket skiljer vi oss inte, fast vi kanske vill det, tror jag. Alltså, kravet ökar ju... kraven anpassar sig jävligt snabbt efter situationen, så kan man ju säga.
Men vad är det nu som krävs? Att gå tillbaka till sportsliga en kort vända. Vad är det som krävs för att vi ska vara topp, helst topp två då?
Avslutsövningar.
Räcker, ja men precis. Är Linus, det dök upp nu i rubriken.
Nej, alltså, ärligt talat, 27 avslut på...
Du tycker att vi är där?
Avslut, inte avslut på mål.
Nej, men ändå. 12 på mål. Mm. Det måste ju bara bli mål. Det är ju otroligt att det inte blir mål.
Det är tillfälligheter idag, säger du. Du tror att vi är...
Nej, men jag tror att det är en formsvacka hos vissa av de avgörande spelarna. Till exempel Paolo.
Kan Linus... Nu pratades det ju här i tidningarna.
Var ingen blir glad än jag om han är en frälsare. Men jag vet inte, den där frälsartanken har man ju kanske...
Han kanske har lite längre tår, lite större fötter.
Ja, jag hoppas det. Han är väl lite längre än Paolo. Det är bara det kan jag göra.
Kan göra att han
kanske har 45 istället för 43 år, och det kan ju...
Var inte det du pratade om?
Jo, faktiskt. Nej, men om man ska vara lite seriös, så kanske han, någonting han har lärt sig när han var ute på kontinenten, där vill tala om lite om ännu mindre antal med forward som inte liksom producerat. Du måste ha vrålhet i straffområdet. Jag säger inte att Pablo inte har varit där, men det har hänt någonting. Och nu hänger mycket snack om Pablo. Det finns andra, Renner och flera andra, Israelsson som är offensiva, som inte gör grejen på sista liksom, tredjedelen. Men idag är det otroligt att vi inte vinner matchen. Jag vet inte.
Om jag säger så här då, vi har efter drygt 2/3 av säsongen häng på toppen. Det har vi uppenbart.
Ja.
Och så kommer vi få in Linus. Jag tycker att det känns ganska positivt.
Och Torsten bör kanske komma tillbaka också.
Och Torsten bör vara tillbaka inom några veckor. Är jag ute och cyklar? Är jag blåögd? Ja, ja. Naiv.
Jämfört med de senaste 5 åren.
Kom igen, vad det var då.
Nej.
Trenden i vikande?
Nej, jag ser en eventuell Linus comeback som en ren bonus bara. Det får vara en liten gubbe i lådan. Spelar de som de spelar idag så kommer vi gå upp i Allsvenskan i resterande matcher.
Det säger Tony Johansson.
Ja, men alltså, vad fan, jag har suttit här och blev en positiv Johannes eleven.
Ja, jag har slagit slint.
De här två herrarna brukar vara liksom de största motorsågarna i Bayern-världen.
Nej, men hade det varit liksom två avslut idag, det hade ju varit smashläge va, för att liksom vilja avgå alla. Va? Men det är ju inte riktigt där... Fan, tillfälligheter faktiskt lite grann. Det har ju varit värre när den här jävla Prudzowski, eller vad heter han, i Ängelholm, när han har gjort en idiot. Alltså, man kan ju inte ens hänga upp det på det.
Måndags gjorde han inte ens det. I måndags var inte han
exceptionellt bra på något sätt. Och det som oroar mig lite. Det som oroar mig, att avsluten har varit lite för dåliga. Vrid till det. Hittar man den nyckeln?
Vi spelade idag. Ja. Mot Ängelholm var vi så usla så att jag vet. Det var bara svartna för ögonen. Liksom. Det var fruktansvärt.
Hade vi behövt cupmatchen i veckan, eller var det bra att den inte blev av? Gustav satt på ett tåg för att åka till Karlstad.
Vilken straffspark för en efterhandskonstruktion.
Jag satt på ett tåg som var 1,5 timme försenat. Så att när jag ringde dig sista gången, efter kanske femte gången vi hade kontakt under kvällen, då var klockan 6:30 och matchen skulle börja 7. Och du sa, det blir match, men den kommer bli försenad. Mm. Då sa jag, fan vad bra, då kanske vi hinner fram till matchstart till och med. Och sen medan vi pratade så kom John Holmström springande och sa att matchen var inställd.
Precis. Tanken var ju nämligen först att han skulle flytta den till en annan plan, och då hade han varit tvungen att skjuta på den.
Och då gick vi av i Degerfors och käkade pizza på Bosna och åkte hem istället.
Men var det bra eller dåligt?
Det var väl bra för sportförlaget, tror jag. Att få vila.
Vad
skönt, nu känner jag igen.
Skulle vi ha fått 0 poäng idag? Alltså, nej, men så kan man ju inte säga. Truppen måste kunna klara att spela en cupmatch mitt i...
Det är tre matcher på 8 dagar. Det är
mycket. Men vad fan, shit happens. Alltså, hade vi mönstrat de som kanske var bänkspelare idag eller någonting. Jag är inte så. Man fixar. Hade man vunnit den matchen med 3-4 bollar, kanske det hade varit helt avgörande.
Det
funkar inte. Det går inte till så, tycker jag.
Vad jag har förstått så verkar Mats Ingblad inte helt missnöjd med att matchen blev inställd.
Nej, men ingen skada sig såklart. Och annars är det ingen gjorde hattrick heller. Så vad fan... Det hade kanske varit skitbra för Pablo att göra 5 mål mot Karlstad.
Ja, det är det jag är lite grann inne på.
Istället för att liksom, bra att ingen bröt benet. Nej, men det kan de ju göra.
Man kunde ha fått träningen igår. Lite självförtroende.
Alltså, ja, fan, folk skadar sig på träningar och allt möjligt. Då ska man sitta still då fram till matchdag. Så det är det bästa sättet att inte göra liksom någonting. Det funkar ju inte så.
Ja, vi släpper den.
Den
kommer att spelas någon gång i alla fall, den här cupmatchen.
Förhoppningsvis. Och vi ska fan vinna den, för det är ju nästa grej. För det börjar också folk med det här tramset att vi skiter i cupen. Men visst är det så att om vi vinner här, då är vi i gruppspelet till nästa år,
eller? Ja, det är bara den här matchen.
Och då sitter ju biljettansvarig här och bara tänker liksom, fan, tänk om vi kan få en allsvensk lag i någon avgörande cuphistoria på hemmaplan. Ja, men eller hur, Bansson sa. Men det är ju, tänk framåt alltså. Det är ju världens drömläge nu. Ja. Kör vi ett jävla skitlag i Karlstad, sen har vi 3 riktiga tävlingsmatcher inför
nästa säsong.
Nej, men det här losertänket hela tiden, att man alltid är worst case scenario. Jag vill kunna såga när vi är dåliga i cupen sen. Så det är därför. Alltså, jag bygger upp här nu världen, nu liksom upplägg här i rumpingen sen, nu jävlar.
Ja, det är bra. Vi får se spela någon gång i mitten av september, tror jag man siktar på, så får vi se. När alla inblandade har godkänt det och om planer är tillgängliga och om det inte har regnat sönder igen. Och
för väldigt är bättre i september, det vet man ju redan.
Exakt, det är en regnfri månad i det här landet. Har vi något mer att diskutera? Det har ju varit rubriker om Eguren. Är det någon som vill prata på något vis om det?
Det är någon på Fotbollskanalen som är helt bra tjänis med hans agent. Det är helt uppenbart. Så när de blir klickkåta, då lägger de in någon grej om honom.
Ja. Vi tror inte på någonting av det.
Det är så otroligt osannolikt, så det är liksom... Nej.
Vi skiter i honom så länge, så får vi se om det dyker upp allvarligare rykten så småningom om spelare, både han och andra. När det är dags för nästa transferfönster, för just nu så är det inte aktuellt. Och vilken serie
just
vi spelar
nu är det transfönstret.
Precis. Har vi pratat färdigt om matchen, om vad som krävs för framtiden och om publikrekordet som antagligen, som man säger, inte kommer att slås någonsin. Är det ungefär det man tänker?
Jag är lite att man aldrig ska säga aldrig, vi vet ju inte. Men ja, i
arenas, alltså det var ju menar,
nu hade vi liksom ett litet bortfall trots allt. Så att, det är klart att ja, man ska aldrig säga aldrig.
Jag säger bara lycka till Djurgården med att slå det här rekordet.
Ja. Nej, men det är klart att det skulle det är sannoliken väldigt, väldigt, väldigt svårt.
Om vi spelar för att gå upp, det är alltså en avgörande match för att gå upp mot Östersund i sista omgången.
Jönköping i sista omgången.
Förlåt. Ja. Östersund är strax innan det. Vi kan spela en avgörande match redan då. Men då kanske de här 400 som inte dök upp idag blir fyllda också.
Men det har väl med avspänningar
hänger lite på
motståndarna. Det är sant.
Men hur få måste de vara för att man ska kunna göra ett sånt upplägg som här idag?
Ja, det har inte bara med att göra hur få de är, utan av vilken karaktär deras besökare är.
Men där känns
det nästan Jönköping med sina Jönköping Casuals eller vad de heter, så måste de ha.
Östersund har en jävla hotbild.
Ja. Det blir...
Men sen finns det väl snack om att man ska bygga om norra läktaren och höja den och grejer. Och då kanske den blir större eller mindre eller vad det nu blir. Och då finns det väl möjlighet.
Hur konkreta är de diskussionerna egentligen? Hur långt har man kommit där?
De diskussionerna förs väl egentligen ovanför mitt huvud. Alltså, dels har man haft en diskussion med supportrarna och sådär under hela den här processen, men det är lite utanför mitt ansvarsområde. Okay. Men det är ju, alltså, tittar man på arenans befintliga skick idag som den ser ut, så tror jag att 31 074 är vi får säga tills vidare i oslagbart då.
Ja, vi får se.
Mycket vill han ner, alltså. Nu börjar det vara kanske bäst att bryta innan man börjar segla iväg.
Östtysk kastrekord. Kan inte slås utan doping.
Ja. Är det någon som har något mer att tillägga? Har vi uttömt dagen? Tvärtyst.
Jag har köpt säsongskort till Hammarby Hockey.
Ja, det är massa andra sporter man kan gå på. Ja. Det sätter igång nu, vintersporterna, handboll och
de är nog den sektion som mest behov av pengar och hjälp och stöd.
Hammarby hockey.
Det vill vara
bara att jag kan följa Hammarby damfotboll.
Ja, följ Hammarby damfotboll självklart, ja. Absolut.
Och där var det vinst igen.
Ja.
Ja, 3-0.
Klang och jubel först.
De är på väg upp.
Ja, jag sitter ju faktiskt med i styrelsen där.
De är på väg upp.
Ja, jag är väl lite inne på Nannes linje att ta en match i taget och så vidare. Ja. Men det ser ju onekligen bra ut och det ser ut att bli en trevlig höstsäsong på Kanalplan.
En liten uppmaning, gå ner där när det är match och kolla in. Görs en jäkla massa mål. Det har varit mycket på sistone där nere på Kanalplan.
Men någonstans blir det, jag håller med vår gäst här, att det blir lite snopet idag. Liksom. Men visst, vad fan, glaset är väl ändå halvfullt. Vi är ändå med i toppen.
Ja, det är det jag känner också. Liksom, vi har häng på toppen.
Vi kan vänta någon vecka till med att bryta upp fullständigt. Ja, och det är faktiskt jag som säger det.
Ja, det är bra. Igen. Jag trodde det skulle bli världens liv här. Både Johannes och Tony i samma program. Just det, Tony, innan vi släpper iväg dig. Mm. Vad händer med bloggandet? Berätta. Nu.
Jag har en spökskrivare. Nej, tanken var att dra igång där när Linus kom. Men Linus har varit borta. Så att jag får skylla på Nanne, helt enkelt.
När Linus är debut så börjar du blogga.
Då, jag kommer börja skriva så fort Linus är debut. Yes.
Så enkelt var det. Ja, det var det vi har suttit och väntat på.
I skuggan av Hallenius.
I skuggan av Hallenius befinner mig just nu. Ja, och han var i skuggan av Halmstad eller någonting.
Ja, just det. Men det stod här att han är på väg tillbaka och sådär. Så att vi får väl se vad som händer. Men då tackar jag Tony, Johannes, Gustav och Marcus. Tack för att ni var med idag.
Tack så mycket.
Så hörs vi framöver vid något bra tillfälle. Hej.